Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Byggmax! Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hallå bingo!
Ja, det är inte bara bingo som är här nu, så du får ju nästan göra om den där lilla introduceringen.
Jag hade tänkt säga hallå bingo och då skulle du säga hallå Alex och då skulle Alex säga hallå Katrin.
Ja, okej, vi testar det då.
Ja. Hallå bingo!
Hallå Alex!
Hallå Katrin!
Härligt.
Ja, vi måste berätta för våra lyssnare vad det är som hände här, Katrin. Vi har ju haft väldigt mycket diskussioner om hela den här situationen med corona.
Ja, det har vi verkligen.
Det har varit ett stort och viktigt samtalsämne runt alla familjemiddagar. Alltså inte bara middagar utan frukostar, luncher, mellansnack, fikasnacket. Det känns som att
precis,
väldigt mycket kretsar runt corona.
Ja, och då kan vi ju börja med att informera alla våra lyssnare om att orsaken till att ljudet kommer vara som det är idag, det är för att vi sen i måndags har valt att isolera oss. Så att vi skulle ju inte känna oss bekväma med att åka till en studio och spela in, utan vi har valt att göra det hemma där vi har isolerat oss, så vi sitter i olika rum och därav kanske det inte blir perfekt ljudkvalitet.
Nej, det är helt sant. Men vi sa det att det kanske var på sin plats att jag tror att många blir alltså jag tror att det är lite så här, vi har en god och en dålig nyhet till våra lyssnare. Den goda nyheten är att vi äntligen har med oss Alex. Den dåliga nyheten är att vi inte kommer diskutera sex och relationer med Alex, utan vi kommer diskutera corona.
Exakt, vi har ju valt att bjuda in Alex och vi är ju otroligt glada över att han tackade ja till våran inbjudan. Av den enkla anledningen att Alex är väldigt påläst inom ämnet, till skillnad från dig och mig och och så som jag uppfattar det, kanske majoriteten av våra invånare i det här landet. Eftersom det känns ju som att när man försöker kommunicera med andra människor, när man läser media och den uppfattningen man får, så känns det som att många människor i Sverige inte har så bra koll. Och eftersom vi anser att Alex har kanske så bra koll som man kan ha som en vanlig person i Sverige, så tyckte vi att det var intressant att ha med honom, så att du och jag, Bingo, ska ställa våra frågor till Alex och se hur han ser.
Jag tycker att det blev en så väldigt bra, för att det sista Alex sa innan vi skulle sätta igång var så här: är det inte bättre att Bingo sköter liksom själva introduceringen i varför jag är med, för att det kanske svävar iväg.
Så att det men var det inte en ganska bra introducering ändå?
Ja, det var ingen dålig intro. Feel no pressure.
Men det var okej intro, eller?
Jo, men det var en bra intro. Jag har ju aldrig sagt att det är någon expert kanske själv, men absolut, jag ska nog kunna kanske försöka hjälpa till och svara på några frågor.
Ja. Okej, men kan vi sätta igång, eller vad säger ni?
Jag tycker att vi sätter igång. Mm.
Och då börjar jag, för att jag har laddat upp här med lite frågor, och jag tänkte att vi kanske kan köra varannan fråga, Bingo. Vad tror du om det?
Ja, men alltså damerna först.
Tack. Alex, vill jag börja med att fråga en väldigt, väldigt intressant och relevant fråga. Och det är att, alltså, redan den 22 februari, det är alltså nästan en månad sedan, när jag och Bingo och Ringo, Rambo och Nova och Novas kompis Anna skulle åka på sportlovet till Val Thorens i Frankrike. Redan då så varnade du oss om coronaviruset, något som vi då naturligtvis, som de flesta andra, liksom nonchalerade, ryckte på axlarna och tyckte att så här, det här är väl ingenting. Och då undrar jag,
framförallt du, Katrin.
Alltså, framförallt jag, absolut. Framförallt,
ja,
jag,
som väldigt... med allt.
Framförallt du.
Ja, men jag gör alltid det med allting. Jag är väldigt, väldigt svår att nå. Och därför undrar jag så här, hur kan det komma sig att du redan så otroligt långt innan alla andra såg liksom det här stora allvaret och fattade vad som skulle hända, hur kunde du fatta det redan då?
Ja, men det är en bra fråga. Men redan den 22 februari var ju för sig ganska sent. Det var ju typ kanske en månad efter att de flesta människorna hade uppmärksammat att någonting hände. Så att det kanske var mer anmärkningsvärt att du inte hade reflekterat över det på den första månaden. Men det som låg till grund för det var ju att jag ju jobbar med en bransch och ett företag som har mycket affärer i Asien. Så vi hade på nära håll följt utvecklingen i Kina under den perioden. Man förstod ju att det var någonting som var väldigt allvarligt, eftersom att det skapade så otroligt mycket media och rapportering. Och det var ju i princip varje dag någonting på TV om det här. Och jag skulle säga att jag tror att det var den redan från början ganska heta debatten mellan Björn Olsen, som är överläkare och professor i Uppsala, som diskuterade det här med Anders Tegnell vid ett antal tillfällen. De hade ganska olika syn och se på saken, där Björn Olsen hade väl kanske den vad man ska säga, mindre lättvindiga synen på problemet, och tyckte att det kanske var idé att ta det här på allvar. Och vi hade som sagt redan under de här första 4 veckorna ställt in ett antal event som vi skulle haft i den här regionen då i Asien. Och när ni var på väg till Alperna där runt slutet februari, så var jag själv på en resa och jag upptäckte att Italien då hade börjat öka dramatiskt, och eftersom att ni skulle åka till den regionen så blev jag såklart lite stressad över det. Och under de här dagarna så började ju Italien, precis som Sverige, att gå från 3 smittade till strax runt 100, och sen så tickade det på ganska väl, och då förstod man ju att det var nog någonting där i norra Italien som skulle ha potential att bli riktigt, riktigt illa.
Och bingo. Hur... Vadå?
Nej, det är din tur att ställa en fråga.
Mm. Nej, men jag tycker ju... Jag har ju funderat väldigt mycket på just Anders Tegnell och hans inställning. Och regeringen generellt har ju baserat sina... Jag antar att det är Folkhälsomyndigheten som styr, eller som, det är väl deras rekommendationer sen som ligger till grund för hur alla andra myndigheter så att säga ska agera, antar jag.
Ja, det är Folkhälsomyndigheten som kommer med rekommendationer om hur man ska göra i Sverige och så vidare. Och där har det ju skilt sig en del från hur man har gjort i andra länder. Och det finns ju ett antal människor här och experter som jag har följt under en period. Och det är ju allt ifrån generaldirektören för WHO. Och det är ju, jag har läst mycket om de här studierna som kom där i början från Kina. Där man hade gjort de här studierna på det första liksom utbrottet i Wuhan. Och... där har man ju dragit en hel del lärdom av att man, trots att det här virusets potential som blev så tydligt demonstrerat i Kina, Sydkorea och Italien. Italien hade 3 fall som på 2 veckor blev 3000. Och trots att man gjorde otroliga insatser för att begränsa så blev sjukvården totalt överbelastad. Och då byggde man ändå sjukhus där med tusentals vårdplatser på bara några dagar eller veckor. Så att... man gjorde ju väldigt, väldigt mycket där, och det har man ju då sen även kopierat och gjort i andra länder. Men Sverige har ju valt att gå på en annan linje som är mer lik Storbritanniens modell, där man inte har på samma sätt försökt göra begränsningar i rörlighet som man har gjort i de andra länderna. Och det är väl svårt för mig kanske att avgöra varför de har valt att göra på det sättet. Man säger att man väntar på rätt timing, men det verkar ju finnas ganska tydliga bevis för att det faktiskt funkar att göra så som man gjorde i Kina, då det är det enda landet i världen där man har lyckats få någon form av vändning på den här kurvan.
Men det är väl också delvis för att det är en diktatur, att man kan ta i med hårdhandskarna på ett helt annat sätt. Alltså det, jag bara tänkte det hela den, när de bestämmer sig för att stänga städer med över 10 miljoner invånare, då är det ju, det är ju, måste ju vara oerhört svårt att göra på samma sätt i någon annan region av världen.
Så är det självklart. Det underlättar ju att det är en kommunistisk diktatur. De har ju kanske större möjligheter att stänga ner och isolera och sätta större områden i karantän än vad man har i Sverige.
Men kommer allt det här ifrån? Har man fått någon 100% klarhet i vad det här coronaviruset... För jag vet, vi har ju pratat om att de här marknaderna där man äter... massa olika, alltså djur, man slaktar och man har dålig hygien och man... Ja. Är det så att...
Det verkar ju finnas ganska liksom tydliga bevis för att det kommer från den här matmarknaden i Kina, och att det var där själva utbrottet började. Och det verkar finnas en koppling till djur, och det är ju någon form av virus som även förekommer och är väldigt likt något som finns i fladdermöss. Och det känner väl kanske de flesta till, men ja, det verkar ju vara lite så som
men okej, nu vill jag avbryta här, för att nu vill jag prata om det som jag tycker är mest intressant i den här situationen. Mm. Och det är... Hur kommer det sig, alltså tror jag, du kanske inte ens kan svara på den här frågan, och då behöver du inte göra det i så fall. Men jag undrar, vad är, för mig är det helt obegripligt att jag som är, alltså man kan nog inte bli mera nonchalant som person än vad jag är. Och när till och med jag har fattat allvaret i den här situationen, så kan jag inte förstå hur den svenska regeringen, Folkhälsomyndigheten, alla experter i Sverige, många, många, de flesta människor i Sverige, och när jag säger de flesta och många så refererar jag då till människor som jag har kontakt med, dels genom mina sociala medier, men även människor som jag pratar med direkt, liksom vänner och bekanta. Hur kan det rimligtvis liksom vara så att människor fortfarande idag går runt och bagatelliserar den här situationen och tycker så här, det är, förmodligen så är det bara som en liten influensa. Du kommer knappt märka att du får det. Och, alltså, människor ser ju inte allvaret i det fortfarande. Hur kan det vara så? Är det svenska... För att medierna har ju varit väldigt duktiga på att kommunicera allvaret i det, tycker jag. Men ändå så lyckas man inte få människor att förstå att de måste låsa in sig i sina hem för att minska den här spridningen.
Mm. Nej, men jag tror kanske att alltså, i början så kändes det som att det fanns att man underskattade viruset på ett visst sätt i Sverige, och det fanns ju flera gånger i början när man trodde att viruset inte skulle sprida sig på det sättet det gjorde från Kina. Man trodde inte att det skulle vara några problem för svenskar som åkte till Italien, att det fanns någon smittrisk i södra Italien. När de återvände så trodde man inte att det skulle finnas någon större risk för samhällsspridning. Men sen har man ju insett att det har varit fel och att det faktiskt har blivit så. Men jag tror att man, om man har följt kanske svensk media, så har man kanske då tänkt att det kanske inte är så farligt, för att man har ju någonstans litat på mycket av det som man har fått i information. Sen jämför man det med vad WHO, ECDC har kommunicerat, så är det ju en liten annan bild. Så att jag tror att beroende lite på hur mycket utländsk media man har tagit del av, hur mycket fakta man har kollat och hur mycket man följer de här sidorna som Johns Hopkins, som är den officiella sidan där man följer utvecklingen helt, då tror jag att man kanske hade fått en annan bild. Och det blev ju ganska tydligt klart att den kurvan som Kina hade i form av antal smittade och antal dödsfall var ju ganska extrem, så att det är klart att det hade en otrolig potential där. Och tittar man sen vidare hur det blev i Europa, att Italien hade en otroligt brant
kurva. Italien är värst drabbat, va?
Italien är ju värst drabbat. Jag skulle gissa på att tittar man på siffrorna senast idag så ser det ut som...
Ja, men förhållande till folkmängden.
Till population, ja. Och till antal dödsfall så skulle jag säga att Kina, utan hänsynstagen till population, kommer gå om Kina imorgon. För Italien hade fyra...
Alltså Italien, du sa fel. Nu sa du Kina två gånger. Du menar att Italien kommer att gå om Kina.
Exakt så menar jag. Italien kommer gå om Kina i antal dödsfall antagligen imorgon. Och då är det utan hänsynstagen till population.
Till population. Och då har Sverige följt Italiens utveckling ganska exakt på den här kurvan.
Ja, tittar man på den här kurvan då som den europeiska myndigheten ECDC, så är det ganska tydligt att Italiens kurva följs av Tyskland, Spanien, Frankrike och Sverige så långt man kan titta. Men Sverige ser man ju då bara de första dagarna när vi försökte testa alla. Sen har man ju slutat med det. Så nu är det svårt att se liksom vart man befinner sig. Men det finns ju liten anledning att tro att Sveriges kurva på något sätt skulle avvika från alla andra länders kurva. Och följer man den, då tittar man på Italien, då hade de ju den 22 februari så tror jag att de hade runt 100 smittade. En vecka senare hade de 1100, ytterligare en vecka senare hade de 6000 och ytterligare en vecka senare, vilket är nu, hade de 30 000. Och ska man tro att smittspridningen på något sätt påminner om den i Italien, så börjar vi ju nu, från och med nu och framåt, börja få väldigt många smittade. Och det tycker man ju att det borde vara obagligt, och det borde ju människor i
Sverige,
det borde människor i Sverige kunna ta
till sig. För det som är absolut, det är ju att det är nästan som att det dubblas, alltså, eller hur? För när man kommer upp i ett när det liksom kommer till någon så här kritisk punkt, liksom, som när man passerar 3, 4, 5 tusen, då går det ju väldigt fort.
Ja, det gör det. Och sen finns det ju ett otroligt stort mörkertal. Men tittar man på Italien så hade de ju mellan... med en veckas skillnad i mätning så hade de ju, gick de från 6 000 smittade till 30 000 smittade. Så det är en femdubbling på en vecka i Italien. Och då får man också utgå från att det finns ett ganska stort mörkertal. Så att, det är ju ganska obehagligt. Och jag tror att...
Hur många personer har dött i Italien?
Det är närmare 3 000 personer som har dött nu. Och det är ju såklart en hög siffra. Och tittar man på dödsstatistiken så är den ju enligt WHO, som ju är en väldigt tillförlitlig källa, 3,4%. Vilket ju är betydligt högre än de 0,1% som en vanlig säsongsinfluensa innebär.
Och hur många procent dog i Kina totalt av de som blev smittade?
Det är inte, eftersom att det fortfarande finns icke avslutade fall så vet man väl inte exakt...
Av de avslutade fallen per idag?
Av de avslutade fallen per idag så är det runt 8% om jag minns rätt.
Det är alltså 8% människor har dött på grund av coronaviruset. 30 000 smittade i Italien. Hur många hade dött i Italien? 3 000 personer.
Precis. I Italien så har det dött ungefär 3 000 personer. Nästan 3 000 personer.
Ja, och då vill jag gå in på det här med att så gott som alla jag pratar med säger att det är bara riskgrupperna som man ska drabbas. Oroa sig över. Det är bara gamla och de med på någon liksom sjukdom eller besvär. Att vi, du och jag och Bingo... Vi har ingenting att oroa oss för. Vad tycker du om det?
Nej, men först vill jag bara... Jag kom på att jag tänkte fel på den totala nu vad som är. Men det är för att det ser lite annorlunda ut i, när man tittar globalt. Eftersom att Europa nu ligger så långt efter. I Kina så är dödsprocenten 4% på avslutade fall. Och det är 72 851 avslutade fall. Så den får man väl ändå... känna att den börjar närma sig vad den kanske faktiskt är. Tittar man i Italien så är den ju otroligt mycket högre för att det finns fortfarande ganska många fall som kanske laggar lite, de inte är, men där är ju dödstalet otroligt mycket högre. Vad var det? Och sen, vad var din fråga?
Nej, men det här med att människor är så otroligt övertygade om att det bara är riskgrupperna som drabbas.
Statistiskt så är det ju alltså en otroligt mycket större del av befolkningen som är gamla och sjuka som blir drabbade. Och så är det ju absolut. Sen finns det ju...
Det finns ju också argument... Italien att de äldre bor med sina familjer så att de är mycket mer utsatta. Ja. I Sverige så lämnar vi våra gamla ensamma.
Ja.
Och att det skulle påverka det kan ju säkert, dödsantalet.
Det kan ju säkert såklart påverka dödsantalet. Men tittar man på grafen så är det ju, det är ju ungefär 5% av alla smittade som behöver intensivvård. Och det är ett ganska högt antal och då kan man ju snabbt räkna ut att man behöver inte vara, jag är ingen epidemiolog, men har man någon form av analytisk förmåga kan man ju räkna ut att 5% som behöver intensivvård och man har 30 000 smittade så krävs det ganska många sådana platser. Och då börjar man då tuffa uppåt på den här kurvan och man får 10 000 smittade, då... är det ju så att man inte vill... Alltså att vara en av de där 5%, den risken är ju såklart betydligt större. Och då ökar ju risken att man inte eventuellt skulle kunna få vård. Och det är väl lite det som just nu är problemet i Italien, att de har fått en sån otroligt kraftig ökning av fall trots sina alla restriktioner som de har gjort i form av isolering och karantän, så har de ju fortfarande ett jätteantal människor som är sjuka samtidigt, och det driver ju på öka dödligheten, och det är väl såklart det man vill begränsa genom att platta ut den här kurvan. Men
om man ska göra en krass, liksom en jämförelse mellan den liksom klassiska, ska vi säga, influensan och corona, så är den, dödligheten är aningen större, men framförallt så verkar den ju smitta mycket mer aggressivt. Kan man säga det, eller?
Ja, den smittar ju aggressivt och det finns ju ganska ny data och nya studier som man har gjort där man har tittat på vilken överlevnad det här viruset har. Och då verkar det ju som att det överlever i aerosolerna i luften i 3-4 timmar, vilket ju är problematiskt såklart om man kommer in i ett utrymme där det finns i luften. Och sen så
och för att ge ett exempel då, om man kommer in i en buss eller en tunnelbana eller någonting där en person med corona nös eller hostade eller någonting.
Ja.
Då hur långt efter, för att den här känslan av att komma in i en tom transport, alltså i en tom reception eller någonting, den kommer ju vara lite förrädisk.
Ja, lite eller kan man ju tänka sig. Det finns ju, det påverkas tydligen lite utav vilken temperatur det är och fuktigt det är och sånt. Och jag antar det beror på en buss, hur den ventileras. Men generellt kan man väl säga att de här nya datorna som finns inte är, det kan ju förklara varför det smittar så otroligt lätt. Och en annan man som heter Michael Osterholm, som är en professor på Regents, han pratar om en studie, en tysk studie, på nyligen infekterade individer. Och där har man då alltså direkt efter att de blivit infekterade, som jag förstår det, tittat på koncentrationen av virus. Och att den är då när man har, precis då när de har blivit infekterade, så hade de en koncentration som var 10 000 gånger större än SARS. Och då hade de ännu inte börjat hosta. Ja, då är, innan man har några symptom så skulle det ju kunna tyda på att det då smittar via luften utan att man hostar eller nyser. Och det verkar ju vara en teori som även WHO jobbar efter just nu. Så att det här med att man ska hålla avstånd till människor och verkligen begränsa sitt umgänge och isolera sig, det verkar ju vara allt mer och mer viktigt, känns det som, ju mer studier som kommer.
Ja, men för att om man då verkligen ska förstå, så är det väl så då att när du kommer i kontakt med, alltså om du tar på ett handtag direkt efter en person som har corona, kan det vara då att det finns en möjlighet att du får det på huden? Är det först då när du kliar i ögat eller liksom för in ett finger i munnen? För det kan ju liksom inte...
Det känns
hur,
ju som,
hur går det till?
Nej, men det känns ju som att det verkar ju vara det mesta och det mest, och det enda budskapet som man verkligen har försökt mangla ut, hur viktigt det är att tvätta händerna. Och så det verkar ju vara alldeles uppenbart att tar man i någonting så finns det en stor risk att man sen får viruset då i någon slemhinna, till exempel i näsan, ögonen eller munnen. Och där, och då är det ju väldigt smittsamt. Men det verkar ju vara smittsamt på ett sånt sätt att det kan smitta lättare än så. Men absolut, tar man på metall eller plast, så verkar viruset kunna leva där på ganska länge.
Okej, men nu har jag en väldigt folklig fråga här som jag har
du
fått höra.
Du är en representant av folket,
ja.
Ja, men det är bara för att jag tycker att det känns som att ni blir lite för avancerade. Lite, för jag måste ändå lyckas få in det jag får höra i mitt öra nu om dagarna. För att det är det jag tror att våra lyssnare tycker, att de går säkert i samma tankar och får höra samma saker. Och då undrar jag så här, det är flera personer som har sagt till mig de senaste dagarna att är man inte i riskgruppen som vi är, så är det bättre, tycker de, eller det är åtminstone ett alternativ att fundera över, att bara gå ut, bli smittad, alltså aktivt försöka göra som med, vad heter de här kopporna, vattenkoppor, liksom att man aktivt går hem till någon som har corona, smittar sig själv på ett eller annat sätt, ligger däckad i...
Skulle säga att man...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ligger med någon med corona?
Ligger däckad i bästa fall i liksom 3, 4, 5 dagar, i värsta fall lite längre. Att man tar emot det och att det då bara är som en vanlig influensa. Hög feber, febertoppar, hosta, de symptomen som man nu får. Och sen blir man frisk från sin, liksom, inom citattecken, influensa. Och sen är man då safe. Då kan man minsann gå och umgås med farmor och mormor. Och folk är så här, jag vill inte att mina barn inte ska få träffa sin farmor och mormor nu på liksom den eventuellt långa isoleringstiden. Utan då är man safe sen och så kan man leva på som vanligt och träffa, du vet. Hur stämmer det här?
Ja, det är en såklart väldigt svår fråga att svara på för många, skulle jag anta. Men att man ska gå ut och bli smittad känns ju inte som en bra strategi. Det är utan att behöva någon direkt vetenskaplig förklaring känns det väl inte sådär jättebra. Men det som man har tittat på är ju olika typer av begränsning i fri rörlighet. Och då kan man ju tydligt se att isolera sig begränsar ju smittspridningen otroligt mycket. Och smittspridningen drabbar ju inte bara unga friska. Så i och med att man gör det här så får man ju ner det totala dödsantalet i en befolkning. Och det är ju någonstans det man vill åstadkomma. Så att någonstans med det resonemanget så är man ju dels lite självisk, eftersom att man, om man inte skulle göra någonting, så skulle ju i princip då, ja, hela befolkningen kunde bli smittad ganska snabbt, och man skulle få en otrolig ökning snabbt så att sjukvården inte skulle hinna med. Så att jag skulle väl säga att är man ung, frisk, utan sjukdomar, är det möjligt att det skulle kunna funka. Sen vet man ju att tittar man på datan nu från Johns Hopkins, så är det ju nästan 1 av 10 som blir allvarligt sjuk och behöver vård. Så att,
trots att man är fri, trots att man inte är i riskgrupp eller generellt?
Den siffran är på det totala antalet, men 1 på 10 på, okay, det totala antalet. Lägre såklart om man är yngre och frisk. Men 5% behöver ju de facto intensivvård, och då är det klart att det här är ju 5% utav de testade. Så sen, det säger ju ingenting. Många kommer säkert säga att det är lägre eftersom att mörkertalet är stort. Men utav dem, förutsatt att du har några symptom, så att man går dit och testar sig, att du har hosta och feber, du går dit och testar dig och du har blivit testad, då blir nästan 1 av 10, jag tror 8% nu, väldigt, väldigt sjuk. Så att under förutsättning att man känner sig bekväm med att man inte kommer tillhöra en av dem som blir allvarligt sjuk och att man behöver vård, så är det säkert helt okej att bli smittad. Men det känns ju som en tveksam strategi som man inte vill rekommendera av flera anledningar.
Men om vi skulle titta lite på de här siffrorna för ett ögonblick. Om vi nu betänker att alltså de som är nu bekräftat sjuka i Sverige, det är väl i runda slänga 3000 nu, eller?
Nej, som vi vet. 1000 ungefär, drygt, tror jag, det är som är testade i Sverige.
Lite drygt 1000. Ja, alltså, lite drygt 1000. Som är testade, ja. Och då, och så har vi ett mörkerantal. Och då får vi ju innerligt hoppas nu då att i takt med att människor är mycket mer försiktiga att tvätta händerna, att man liksom inte, ja, men springer runt och pussas och kramas och sprider det här viruset, så får vi ju nu verkligen hoppas då att spridningen, så att säga, avtar. Och det är väl kanske då tyvärr lite önsketänkande, men så får vi hoppas. Mm. Men om vi då skulle spekulera i att spridningen inte avtar och att den går en liknande kurva som den Italien. Och vi skulle säga, alltså,
Om vi då utifrån de siffrorna skulle säga att vi har uppåt 5 000, och när vi kommer upp då i någon kritisk punkt, om vi säger om 10 000, alltså om vi då räknar på den statistiken, att om vi säger att vi har då 30 000, då skulle det betyda att det är 3 000 personer som behöver vård. Och av de 3 000 så är det, hur många behöver en respirator för att kunna andas?
Ja, det, alltså,
eller ska vi räkna på 10, om vi säger 10 000 sjuka i Sverige?
Om vi
räknar på 10 000, för det är ju inte ett orimligt belopp. Eller ett orimligt antal.
Det är absolut inte orimligt, och det är nog inte omöjligt att Sverige är där ganska snart. Men och det enda man kan titta på där, det är ju de här kinesiska studierna som kom utifrån utbrottet i Wuhan. Och där är det ju att 5% behöver ju någon form av akut eller intensivvård. Så det är 50 personer utav 1000. Och jag för mig att 2,3% behöver mekanisk ventilation. Så det är alltså 23 utav 1000 stycken.
Då är det ju 230. Det är då på om det är 10 gånger, så om vi kommer upp i 10 000, då är det plötsligt 230 personer. Och hur många sådana respiratorer eller sådana intensivvårdsplatser finns det tillgängliga i Sverige? Vad kan Sverige hantera?
Jag tyckte jag läste någonting här, om det var ju någon av myndigheterna i Sverige, så att det fanns 90 platser tror jag i Stockholm som man kunde...
Men då är ju det platser som är tillgängliga specifikt för corona.
Jag fattar det som att det fanns 90 intensivvårdsplatser. Jag får med att jag har sett någon siffra någonstans att det finns 500 intensivvårdsplatser totalt i Sverige. Så att sen är ju inte alla de 500 såklart tomma, utan de används väl till viss del. Så att, men man behöver ju inte vara... Man behöver inte vara epidemiolog för att kunna räkna, även om man inte förstår exakt hur smittan är, så kan man ju räkna, när det finns tillräckligt många smittade så kommer det behövas väldigt många intensivvårdsplatser. Och där, eftersom att vi har den här liksom branta kurvan uppåt nu, och där vi kanske har snart 10 000 smittade, så borde ju då utav dem, om 5 000, eller om 5% utav dem ska behöva intensivvård, så skulle vi då behöva 500 platser. Alla kommer inte bli sjuka exakt samtidigt, och det tar ju 4 till 5 till 6 dagar efter att man har fått första symptomen tills man i så fall kanske går in i den här andra fasen där man får lunginflammation och så. Men det är ju en absolut skrämmande siffra, så att skulle man bli sjuk vid fel tidpunkt, gammal som ung, om man nu har underliggande problem med astma eller vad det är, så kan det ju bli väldigt problematiskt. Och tittar man på Italien, så där vi följde kurvan så långt man kunde se, så har ju de 30 000 smittade nu, och då tittar man 5% utav dem, så blir ju antalet intensivvårdsplatser mer än vad vi har tillgängligt i Sverige. Så att man får ju verkligen hoppas att...
Och det är ju de siffrorna som är så fruktansvärt jobbiga att tänka. Alltså om vi nu då får den utvecklingen, så är ju de siffrorna... Det är ju svart på vitt ett väldigt, väldigt tydligt problem.
Det är ett väldigt tydligt problem. Och det är det som alla länder nu, oavsett strategi från början eller slutet nu, kämpar mot och försöker plana ut kurvan. Där,
enda sättet att plana ut kurvan, det är ju att inte smitta varandra. Det är ju social distance, tvätta händer, att hålla sig undan. Alltså exakt. Vi måste på något sätt, eller hur?
Precis, ja, men det är ju det man gör. Det är därför väldigt många länder stänger gränser. Man får inte vara mer än 5 personer på samma ställe. Man får inte vara mer än 10 personer.
Man stänger ner skolor.
Man gör
man
stänger...
Men vänta, nu vill jag... Hallå, ni har glömt att jag är med.
No.
Ja, vi glömmer bort dig, Katrin.
Yeah. Ja, jag vet. Ni glömmer ofta bort mig. Ja, då måste jag skrika för att höras. Så är det
du
här.
Är bra på det.
Mansdominerar. Jo, men det jag vill säga, det är så här. Idag är det torsdag. Vi har fortfarande inte fått beslut ifrån Tegnell och Folkhälsomyndigheten och regeringen om att vi ska stänga ner skolorna i Sverige och totalt isolera oss precis som alla andra gör. Folk pratar om timing. Alltså jag tror inte jag har pratat med en enda bekant eller vän eller någon jag har pratat med som inte tjatar om den här timingen. Och då undrar jag, vad är det för jävla timing vi söker i det här landet? Alltså förlåt, men vad är det för timing?
Ja, men det är en väldigt bra fråga och det har jag ju också lite undrat. För att nu verkar det ju vara smittsamt på ett sätt, så det kanske är tveksamt att det hade gått att stoppa oavsett. Men någonstans kan man ju tycka att hade man lyckats stoppa smittan från start, hade ju såklart, om det aldrig hade kommit till Sverige, det är ju den ena extremen, då det hade varit enkelt. Hade man haft två fall och lyckats isolera dem och ingen vidare blev smittad, så hade ju det varit bättre också. Nu pratar man ju om åtgärder som en hel nation måste vara med på. Och det här med timing verkar ju länderna inte riktigt vara helt överens.
Ja, där är man ju oense.
Ja, helt exakt. För att de flesta, många länder gick ju ganska snabbt ut med de här åtgärderna. Och Sverige har ju utmärkt sig i världen att tillsammans med Storbritannien vänta mer och mer drastiska åtgärderna för att ha rätt timing. Nu verkar det ju dock som att Storbritannien, läste jag om senast igår, byter strategi från strategi 1 till 2, då man har räknat ut att det sättet man gjorde i Storbritannien i början, det vill säga samma som vi gjorde i Sverige med att inte stänga skolor och att inte begränsa kontakter och tillämpa social distancing, så skulle man har man ett estimat på 260 000 britter skulle dö. Om man nu då byter till samma strategi som alla andra länder har i världen, så tippar man att man skulle kunna begränsa dödstalet till några tusen eller till något tiotusental, upp till 20 000. Så att det verkar finnas en ganska stor skillnad i estimaten som man nu i England i varje fall verkar ha kommit fram till, att det är bättre att vidta samma åtgärder som de andra länderna. Och Sverige verkar ju här inte följa Storbritannien än så länge, men man pratar ju om, märker man ju nu, att man ska stänga ner skolor, och det var väl väntat. Jag har ju kollat många länder och det känns ju som att alla länder med liknande problem har ju stängt ner skolor på ganska lång tid, så att jag trodde att det skulle hända och jag tror fortfarande att det kommer hända, men det verkar vara ytterligare några dagar till. Måndag har det ju pratats om.
Jag vill flika in och bara uttrycka att jag tycker att det är så otroligt sorgligt och beklagligt att Sverige har hanterat det här på det här sättet. Jag vill bara säga det. Jag tycker att det är inte klokt.
Jag tycker att det är så absurd, för att alla har ju, alltså om vi säger du liksom verkligen har satt dig ner för att studera vad som händer i de andra länderna, och sen informerar du mig och Katrin på alla familjemiddagar och så här, ju mer insatt man är i hur problematiken utspelar sig i de andra länderna, desto, för vi har ju samma form av problematik, det är ju samma vedervärdiga virus som drabbar oss. Ja. Så det är inte så att vi på något sätt, alltså det är ju verkligen, det är så obegripligt att förstå. Jag undrar
det, om det är helt obegripligt, och alla de här argumenten som man har hört från människor den senaste veckan, de har varit, alltså det, jag bara undrar hur...
Nej, men jag tänker typ så här, det är klart att en vem som helst, jag som är då, folk skriver att jag är flickfotograf och har ingen koll, och det må ju vara så, jag har inte speciellt
och
bra koll.
Och jag erkänner gärna glatt att jag inte har någon koll och att jag är extremt nonchalant.
Nej, och exakt, och vi var ju båda, vi tog ju det här extremt, alltså när vi åkte på sportlovet så tyckte ju vi att Alex var rena rama glädjedödaren som skulle förstå. Nu skulle vi bo på ett härligt lyxhotell och åka skidor i solen, och så ville inte vi tänka på det här corona. Jag tror att det är ju mänskligt att tänka så. Jag märker ju, man får ju kommentarer så här, men sluta sprid panik och elände, var lite positiv som du brukar. Men när man tittar på de här siffrorna, när man då tänker så här, om vi säger nu att vi har då 10 000 sjuka och vi ska ha då tillhandahålla då 300 intensivvårdsplatser, respiratorer och annat och hälft, och vi har 90 och de är 80 upptagna. Ja, då har vi, alltså, det går inte, den ekvationen går ju inte ihop.
Nej, den är tuff.
Den ekvationen, och du behöver ju inte kunna...
Och, men sen också allt det här som människor säger om att vårat land är så himla annorlunda från alla andra länder, att vi inte kan jämföra oss med andra länder, att vi minsann inte bor tillsammans med våra gamla, att det kommer inte ta sig in i vården i Sverige trots att det gör det i alla andra länder. Alltså, alla de här, jag har liksom mardrömmar över hur extremt ointelligenta och korkade och naiva och hur människor beter sig och hur liksom... hur vi inte tar ansvar och alltså hur vi bara... Det känns som att jag lever i det land i världen med mest korkade invånare. Alltså det gör jag verkligen det.
Jag skulle kanske uttrycka mig på ett annat sätt. Men däremot så tänker jag att... även för viss kritik har jag ju märkt att ni har fått på era sociala medier för att man tar upp de här frågorna. Och så tycker folk att man är en expert, och det är ju ingen som på något sätt har hävdat att man är en expert. Men det som man däremot kan hävda är ju att man kan ju trots allt ta till sig vad världens samlade expertis säger. Och jag menar, jag förstår att vi har experter i Sverige, ett antal. Och Folkhälsomyndigheten...
Men vad är det för... Alltså, vad är det för experter?
Och det kan man ju då undra. Men då, för någonstans, eftersom att det verkar nu på något sätt som att de ändå tas en hel del i försvar. Och att det känns som att man är övertygad om att vi gör det i Sverige. Men då kan man ju tänka att det finns ju fler länder än Sverige i världen. Och utav alla länder som är drabbade, och det är ju långt över 100 länder som är drabbade nu. I alla de hårdast drabbade länderna har man ju gjort exakt samma sak. Och jag menar, de har ju experter i alla de länderna också. Och WHO, som ju är den överordnade expertisen, de är ju mer för alla andra länders strategi. Så att då kan man ju tycka att även om man inte är en expert själv, så kan man ju titta på andra länder och se hur det har varit där. Och då kan man ju kanske dra vissa slutsatser själv. Och jag vet inte, nu det här med...
Men inte i Sverige, inte vi i Sverige. Nej, för vi är annorlunda från alla andra.
Ja.
Alla andra. Och vi, våra experter, ska man lyssna på. Inte på hela världens experter, utan vi ska lyssna på våra experter. Som gör raka motsatsen mot alla andra och uppenbarligen gör fel.
Ja.
Alltså det... Man vill ju bara... Ja.
Nej, men...
vi fortsätter att isolera oss helt enkelt.
Ja. Men det man kan säga, för att summera lite grann. Det man kan konstatera, Alex och Katrin, just det här med att människor har lite olika förhållningssätt och allting. Det man kan konstatera, den här idén om att det är inte så farligt, det är som en influensa. Alltså att vara beredd att ta den risken, för att i och med att du tar det, om den personen som tänker då att det är inte så farligt, jag kanske klarar mig, det må ju vara, men i samma sekund som du är så att säga oförsiktig, blir själv smittad, så kan ju du också då riskera att smitta andra. Så du utsätter ju människor i din närhet för en risk som kanske inte kan hantera själva sjukdomsförfarandet, så tillvida att man kanske har någon underliggande sjukdom som gör att det går åt helvete för den personen.
Plus, men vad då? Läste du ja, inte om Spaniens fotbollstränare som fick corona, åkte in till sjukhuset, dog, för att då såg de plötsligt att han hade leukemi? Läste inte du om det igår?
Jag läste om det.
Alltså man kan ju, det finns ju säkert många människor som trippar runt här och tror att jag är friskast i världen. Come and get me corona. It's just the flu. Alltså.
Ja, exakt. Och det är ju många. Och då får man ju betänka att inte nog med att du tar den liksom faktiska risken, utsätter andra. Det är ju också så att du riskerar att komma till ett helt fullbelagt sjukhus som kommer ha enormt svårt att hjälpa dig.
Alltså den risken börjar ju bli ganska, ganska både stor och uppenbar. Ja, men till och med för mig.
Ja, men den är ju just nu extrem uppenbar. Jag undrar om det är... Alltså man har ju fått lite smakprov på hur situationen är på italienska sjukhus och allting. Människor som är helt... Och sen så... Jag såg en spansk läkare som bara gick ut i sina... Du vet, som spreds viralt. Där han bara så här... Där är ju människor, för att också Alla är så alla belastar ju sjukvården nu också med, dels håller ju folk på hamstrar som dårar och tror liksom att, för det måste ju vara det minsta problemet att fixa toapapper. Och alltså allt det här hamstrandet är ju, ja, det är ju på gränsen till sinnessjuk, men framförallt också de som belastar vården med, i Spanien har det varit jätteproblem att massa unga människor springer in på akutmottagningar överallt bara för att de är lite hosta och ska gå från skolan och de vill veta om de har corona. Och det är ju också ett stort problem att hantera alla människor som tror att de har corona. För allting blir ju en stor belastning. Och den kommer väl också skena nu i takt med att fler får corona och fler tror att de får corona.
Det kan man ju absolut tro. Det är ju, Sverige ligger ju efter Italien på den här kurvan såklart. Men det finns ju lite som tyder på att Sverige som enda land inte skulle följa liksom den exponentiella tillväxtkurva som de drabbade länderna
ja,
har.
Sen har ju inte vi, och sen har ju inte vi i Sverige, vi har ju inte haft ett sånt här 9-11 eller, alltså det är klart vi har haft, det har hänt saker.
Det var länge sedan vi hade kriser.
Men vi har ju inte haft en sån där kris där sjukvården i hela landet, eller där det har varit ett sånt. Så att, jag tror att många har väl den här bilden av den svenska välfärden och sjukvården. Så men man vet ju att man kan ringa, vad är det man ringer? Ja, 112 om det är liksom riktigt nödfall. Och man
1177.
Vad är det, 1177 va?
Tror det.
Ja, och det är alltid någon gullig. Och vi har ju, jag menar, jag har ju väldigt mycket positiva erfarenheter av liksom svensk sjukvård på många plan. Och den, jag menar, den är väl, på sätt så har ju vi ett, om man, jag tänker som i USA. Alltså tänk USA då med hela det här försäkringen. Tänk alla människor då som ska bli smittade. Alltså USA måste ju få ett sånt, de har ju ett sånt vedervärdigt system också där det är bara de rika som får vård. Det finns liksom inget etablerat.
Ja, fast vänta, stopp och belägg. Nu har faktiskt, nu såg jag en video, om det var igår eller i förrgår, där någon beslutsfattare i USA har gått ut i rörligt material och sagt att USA kommer att bekosta, Alex rätta mig om jag har fel, att USA kommer att bekosta så att alla människor som behöver kommer att få testas för corona och det kommer inte att krävas någon försäkring för att få det testet.
Ja, och det är ju, det är ju liksom väldigt positivt. Men kan det vara så att människor...
Jag tror dock inte att de sa att vården skulle vara inkluderad. Jag tror att de sa att testet skulle vara inkluderat. Så att det kan vara
testet.
Jo. Ja, men jag menar, i Sverige så har vi ju... Vi har väl en bild av den svenska stabila sjukvården. Och vi har väl aldrig... Och om vi nu för ett ögonblick bara leker med tanken att det blir en allvarlig spridning här inom närhet, då kommer väl det antagligen vara den tuffaste prövningen svensk sjukvård någonsin har blivit utsatt för.
I modern tid kan jag tänka mig att det skulle kunna
i modern tid. Ja, men det måste väl bli så. Alltså om vi får samma... Om vi
ja,
går
men
samma
det är väl tuffaste prövningen. Vi har väl inte drabbats av någonting i Sverige. Vi har väl inte varit utsatta för några kriser eller krig eller virus. Eller,
nej, alltså... men man är ju inte det. Nej, men vi pratade om det när vi stod i liften, jag och Alex här. När vi började tänka på... Alltså, vi satt med Sverige. Tänk människor som har levt i... Alltså som har bott i krigsdrabbade situationer eller när man har levt under begränsningar. Man kan inte gå ut, man kan bli skjuten. Man kan, så här, alltså det här landet, vi har ju haft det så... Du vet, nu vi är ju helt omkullvälta nu när det händer någonting.
Ja, det är vi. Vet, och jag skulle vilja få med att jag får väldigt mycket kommentarer och kritik från människor på mitt Instagram när jag skriver... Att vi måste isolera oss. Då skriver folk att jag är... alltså att jag skriver fel, för att vad ska då alla som jobbar inom vården göra med sina barn om skolorna stänger? Och där vill jag bara säga att om alla andra länder har klarat av att lösa det problemet, då borde vi kunna lösa det problemet i Sverige också. Och göra platser där man kan liksom gå med sina barn om man jobbar i vården och göra det under kontrollerade former, eller?
Jag håller med.
Ja, men det känns väl som att vi har gått igenom det mesta vi ville prata om, eller?
Ja, det tror jag.
Ja, så att,
Då tackar vi för det här trevliga samtalet. Ja.
Nej, men jag är otroligt glad att du har medverkat, Alex.
Ja, men det känns som att vi har väl pratat igenom de liksom mest aktuella och intressanta ämnena, som det som vi pratar om och det som jag förmodar att de flesta pratar om.
Det känns som det.
Ja, och det var väldigt, väldigt uppskattat att du ville vara med i podden idag, eftersom jag och Bingo inte har så bra koll, och du har väldigt bra koll och du följer det här och läser på. Och förhoppningsvis så kanske vi kan, om vi nu ska sitta isolerade i några veckor framåt tiden, så kan det kanske tänkas att vi, ja, men jo, men vi kanske kan ha dig med i podden igen.
Jag kommer säkert fortsätta läsa nyheter, så absolut.
Men, exakt.
Ja.
Nej, jag ville bara säga hej då.
Om vi skulle avsluta och ge några konkreta handfasta tips på hur man ska bete sig. Kan du göra det, Alex?
Nej, det kan vi inte göra, för att då kommer folk tycka att vi utger oss för att vara experter. Vi är ju rörande överens om att alla borde isolera sig, att vi ska bete oss precis som alla andra länder. I Paris, i Madrid, där får man skriva under ett papper om man ska lämna sin lägenhet. Det är väl ungefär den nivån vi borde liksom ha i Sverige också för att få stopp på den här spridningen. Vi tycker att man ska isolera sig, punkt slut. Eller?
Så tycker social distance.
Ja, och jag tycker någonstans så skulle man ju kunna ta till sig lite av vad generaldirektören för WHO sa här för ett par veckor sedan, när han sa: not a time to give up, not a time for excuses, this is a time for pulling out all the stops. Det innebär ju inte att man ska ge upp och fortsätta leva som vanligt riktigt. Det känns ju som att man ska göra sitt bästa för att hjälpa samhället.
Tack för idag, ha det så bra. Vi går och nattar barnen nu, eller?
Tack för idag.
Ja,
tack för idag.
Hejdå.
Hejdå.
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory, och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.